Man ska ta 5 minuter för att få en stor gädda om man bara gör rätt om 5 minuterna.
En tia till!
Oj, oj, oj. Här är 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Vilken jävla fiska!
Den är ju för fan 5 meter lång. Det är det största jag någonsin har sett.
Bra teamwork där, Gunnarsson.
Jag
fick ju böja hela huvudet när jag tog den här.
Du lyssnar på Gäddpodden med Oskar Trovald och John Safaradel.
Söndag kväll stoppades pressarna på Gresabrottet i tidiga hörden när det framkommit att Team Sino och Fish med bakgrund från Varaslätta som bara fiskat och kört båt en enda gång tidigare nästan vunnit hela jävla Big Shit Gäddmasters vännen. Blindjocken med glasöga tjocka som gatustenans fru, trötta Carita från Gärda socken fiskade ihop med Janne Lupinen från Vänninge innan Kresan Bamse som har lånat från hans halvdöja morsa ifrån Naum. Janne Lupinen blir känd i tonåren för att ha växt en invasiv art mellan skinkalvorna på hon, då han törkat sig så för mö med dikesblomsterna med att stämma i lidan utanför Rässville. Carita som jobbat på bilbingon i Vättlösa blev åskedad och börjat uttala siffror på bingobalajla. Talfelet kan kopplas till att hon har skaffat fillers lika stora som hela bulldog och vardera läppe. När Blindjocke sen vann 600 000 på pyramidspel i Skara bestämde de sig för att slå på stort och installera 4 livegivare och 2 360-lod i båten med förhoppning om att jaga hem ett sponsorkontrakt efter Gäddmasters och klättra mot toppen inom tävlingsfisket i Sverige. Och som de gjorde det. Men det var inte säkert att det skulle bli en tävling, för Janne Lupinen, som är den enda i teamet som kör bil och båt, hade svårt att hitta fram till rampen i Grums där mästerskapet hade sin utgångspunkt. Faktum är att hela teamet var försvunnet i över 3 dagar och man fruktade att det förlorats i det värmländska mörkret. Men som tur var hittades det var en riktig ursling från Missing People i Lugnås bakom en sopcontainer på Rasta i Mariestad. Det visade sig att Lupinen, som hade kronisk nackspärr efter att ha stirrat på liveskärmen över 4 dagar, cirkulerat rondellen i Harslerör i ena hela rätten med Dina stört så mycket av det obekväma sätet i Subaru han köpt från Håkan Fransson. Där den ökända östgöten spenderat dag in och dag ut med ett sälle över byxa, att han instinktivt började draget på ena vänstergir. Väl framme i Grums fick Team Sino och Fish, som aldrig fångat en gäddslana på tävling och som deskats i Prins av Hjälmaren då det vägt in att buka skjutet rådjur som flöt i vasskanten och krokat spelas halmuskinner. Lupinen rattar båten och stirrar på skärmar täckt av en skoghandduk och med ett nackstö gjort i lammull och grisflött, medan Carita sluddrar fram riktningar på det eko hos på de olika skärmarna och Blindjocke pemplar på fisken för glatta livet. 4 gäddor över 120 cm fångades ute vid Åsnegrund över 20 meters djup. Och de hade nog vunnit om inte Carita klämt Blindjockes huvud mellan 2 tandem kopplat att ett ertalon så glasögat rasade sönder. Där slutade med en andra plats och i stanken av pappersbruket delades det ut redigt med tajta säckeltröjor, ena halver mätbräda och rikligt med offsetkrok. Men misströsta inte, det finns andra som kämpar på för att nå toppen. Någonstans i det mörkaste Billingeskoga vid ena försuratet är vältan på platåbergets norrsida utanför Lerdala sitter en vettlös, luttrad och skenhelig figur. Krumryggat är av all utrustning av buret, stinkande av sitt anletes svett och döppar böjlis i kalvsylta och knyter härryggs så det blör i det fallbygdska prinskarvat fingra. Nej, jag orkar fan inte mer. Oskar Trovall, hur är läget?
Ja, tack John för ett otroligt rimligt info. Och Gäddpodden är tillbaka med ett ordinarie avsnitt och det är höst. Det börjar komma de där kittlande sakerna i luften som indikerar att nu är en högtid nära förestående. Och en högtid nära förestående är det för oss här idag. För idag har vi med en gäst som jag och John har velat ha med länge. Kanske lite så här extra länge. Och det är en person extra med länge. Särpräglad ställning i svensk gäddfiskehistoria. Med 8 fiskare över 15 kilo är han kanske den som har fått flest svenska 15 kilosar genom alla tider. Och varav de här 8 15 kilosarna, ja, då väger 6 över 16 och en toppfisk på 18 600. Fredrik Stjernqvist, en person som vi har ju sett som både chefredaktör på en av Sveriges största fisketidningar. Och han har ju varit med väldigt länge, men ändå liksom bevarat den här doldis-imagen och sin, ja man ska väl säga, både värdighet och trovärdighet. Och vi är ju otroligt glada att du kan tänka dig att vara med här i vår gäddpodd och berätta.
superdoldis men superkändis, som en annan känd fiskare uttryckt sig till mig när jag frågade lite om Fredrik. Jag får flika in lite också att jag har varit kollega med Fredrik Stjernqvist och har väl tjatat, vi har pratat om det fram och tillbaka om Fredrik, och Fredrik, du har inte varit så jävla lätt att locka till micken, måste jag säga. Men äntligen så får du den tid du förtjänar enligt både mig och Oskar i podden.
Välkommen hit Fredrik.
Tackar, tackar.
Ja, jag hoppas att introduktionen kändes som att, att den inte innehöll orimligheter. Och då är det Johns intro exkluderat. Men du har inte ångrat dig ännu?
Nej då. Det enda som var lite, som inte riktigt stämde, var att min största gädda vägde faktiskt
18 800, ja.
Precis. Två viktiga hekto.
Ja, minst sagt. Ja, det är nästan jag vill begära omtagning på det här, men jag tror vi går vidare ändå. Men du Fredrik, du ska få en fråga av oss som alla våra gäster får. Och vad är en riktigt stor gädda? Vad är en stor gädda för dig?
Jag skulle nog vilja säga 12 kilo, då blir de riktigt stora. Då, på något sätt också, de ändrar lite form. Och det är rätt stor skillnad att fånga en 10 eller 11 kilo som man jämför med 12 kilo. Alltså det är betydligt svårare att fånga en 12 kilo. Så jag skulle nog vilja sätta gränsen på 12 kilo. Sen är ju 10 kilo en väldigt fin och stor gädda också, såklart.
Mm. Jag vet inte liksom hur pass kalenderbitare och dokumentativ du är, men hur många gäddor över 12 kilo har du fångat, vet du det?
Nej, jag tror det ligger någonstans kring 20 eller någonting sånt. Mm. Strax över 20. Jag var väldigt noga med att anteckna allt och hålla allt i minnet förr i tiden. Men nu de sista 10 åren bryr jag mig inte speciellt mycket faktiskt. Jag vet ju såklart mina 10 största och sådär, men sen håller jag inte koll på resten. Men någonstans kring 20. Och sen jag av då 51 10 kilo så har jag tagit.
Ja, bra snitt med 12.
Ja, herregud. Mm. Men det är ju ett gäddfacit som står ut något alldeles enastående. Och du säger inte att det är en del i förklaringen eller en del, alltså det som bygger en bakgrund är ju att du var ju en av dem som var relativt tidiga i början på 90-talet och framåt och fiska det som sannolikt var, ja, men världens allra bästa kända gäddfiske fram till millennieskiftet, Löddeå. Hur känner du för ån idag, Fredrik?
Ja, det är ju ett kärt gammalt minne och jag är fortfarande fascinerad av ån. Fisket har ju blivit betydligt sämre de sista åren här, men det finns fortfarande kvar stora gäddor där såklart ju. Så att, och det är ju mitt hemmavatten. Jag bor ju i Malmö. Det är bara ett par mil härifrån. Så det är jäkligt smidigt.
Jag tänkte på det här med när Oskar säger att du var tidig där. Hur tidig anser du dig själv ha varit? Alltså, är du först på bollen? Är du en äldre garde som du tog alltså på lite?
Ja, de tidiga var ju faktiskt Jörgen Larsson då, min föregångare på som chefredaktör på Fiskefeber då. Och en del medlemmar i min fiskeklubb Rutulus. Och Mårten Johansson var väl också med där på törn. Sen kom jag och Niklas Nilsson, som jag fiskade väldigt mycket på den tiden. Vi kom ju ett år eller två efteråt liksom. Och både jag och speciellt jag hade ju ingen koll på någonting, så det tog ju rätt många år innan vi fick liksom lite grepp på det. Alltså, och jag kallades ju faktiskt i många år för hovmannen.
Var det inte hovmästaren?
Hovmästaren, så var det, ja. Precis. Jag hade ju en osviklig förmåga att befinna mig på samma plats och samma tidpunkt när de stora fångades. Men jag lyckades aldrig själv fånga någonting. Men jag var väldigt duktig med håren då. Liksom, ja, hjälpte till så gott jag kunde. Men det tog några år innan både jag och Nicke knäckte koden så att säga. Så jag skulle inte vilja, jag var ju en av de första, men jag var inte först.
Och nu liksom dyker vi ju ner i lejonkulan direkt här, ner i Luddeå och gäddfisket. Och det här är ju gäddpodden, och det är ju där, ja, de som lyssnar på det här vet ju otroligt gärna jag befinner mig här. Men när man tittar tillbaka och allt längre tillbaka och så, jag menar, du som väl ganska många har väl liksom din bakgrund i det här skånska metet och skånska tävlingsmetet. För när jag bara, har ju alltid liksom, så länge jag har varit intresserad av sportfiske så har ju Fredrik Stjernqvist, namnet Fredrik Stjernqvist alltid liksom skymtat förbi som en mångsidig fiskare. När man ser, jag tänker mig, nu får du rätta mig om jag har fel senare här, men jag ser ju Fredrik Stjernqvist liksom ett 80-tal präglat av liksom nyvinningar på kunskap inom, och framstående inom svensk karpfiske, gräskarpsfiske. Till att bli på 90-talet, bli mer och mer gädda, samtidigt som du var med och gjorde den här, ja, men fantastiska upptäckandet av Antorpa sjö, där du också fick ett svenskt rekord på sutare i mitten på 90-talet. Till ett 2000-tal, alltså kanske efter 2000-talet, jag antar att du kanske fick familj och sådär. Mm. Ett lite mindre intensivt fiske, och sen, ja. Du har ju också skrivit böcker om gäddfiske, du har gjort så otroligt mycket, men det är lite sådär att man är svårt att veta vilken ände man ska börja. Men om du liksom skulle göra en grovindelning av ditt liksom sportfiskeliv, hur skulle den se ut ungefär?
Ja, jag började meta rätt, eller fiska rätt sent egentligen. Jag var 14 år. Och då var jag när jag bodde i Sölvesborg, det är där jag kommer ifrån. Och sen något år senare flyttade vi hela familjen till Markaryd, och det var ju rena paradiset för meta, för det fanns ju fullt med massa små sjöar, och ja, vi hade ju lagan och allting. Och då började jag meta, framförallt sutar var det, och lite brax och mört. Men suta var jag oerhört fascinerad av. Och sen blev det även karp lite senare. Och sen jag läste ju upp i Östersund några år också. Då fiskade vi mycket harv och id och mört och hade oss. Sen flyttade jag ner till Malmö 89 och gick med i fiskeklubben Rutulus. Och då liksom, ja, det är ju en metklubb, så då liksom fortsatt jag på metets väg, så att säga. Men sen började vi fiska i Lödde då, någon gång början på 90-talet, 90 eller 91 eller någonting sånt där, jag och Niklas. Men vi fiskade ju mest, och även Niklas Karlberg var med, från Nässjö var med oss. Vi fiskade ju mest abborre, för det där med gädda, det kändes lite svårt. Och vi begrep oss inte riktigt på det. Men sen just det där att jag hovade så många av de här stora gäddorna, 15 kilos och 12 kilos. De tyckte jag såg så jävla fräcka ut. De var ju rena monster liksom. Så jag tänkte, ja, en sån där rackare måste jag försöka fånga. Så på den vägen är det. Och sen har det ju faktiskt predatorfisket bara tagit över mer och mer. Och sen anledningen såklart då att jag inte liksom försvann lite från rampljuset, eller vad man ska kalla det, i början på 2000-talet var ju att jag skaffade ju familj, och ja, och sen blev jag också lite trött på Lödde faktiskt, på gäddmetet där. Alltså jag hade ju då fått vad det nu var 5 över 15 och sånt där, och tyckte väl liksom att jag hade gjort mitt. Det fanns liksom ingen anledning egentligen liksom att samla på sig mer 15 kilos för sakens skull, utan intresset det svalnade rätt rejält. Men det har ju kommit tillbaka ungefär för 6-7 år sedan. Men då har jag ju istället för att meta så spinfiskar jag istället. Och då, det har ju, det, jag hade ett projekt, ett femårsprojekt i år, att jag skulle lyckas fånga en 15 kilos på spin inom 5 år. Och sista året lyckades jag faktiskt, det var förra året, då fick jag på 16 blankt. Mm. Men det är många spinpass och väldigt få fångade fiskar egentligen. Jag hade något år jag fiskade, i början fiskade jag rätt mycket faktiskt efter lek, för Av någon anledning så vet jag inte, så fick jag väl för mig att det skulle vara lättare. Men där bedrog jag mig, för de där gäddorna i Lödde, de är definitivt inte lätta efter lek heller. Jag fiskade alltså 17 dagar, ett hugg, en 7 kilos. Mm. Sen har det ju ibland så har det såklart smält till, man har fått någon 12 kilos och någon 14 och lite sådär. Men jag körde ju i våras, körde jag ju 20 pass främst då innan lek. 4 gäddor totalt.
Mm. Ja, det är som att fiska på Vänern.
Men,
nej, det är det inte direkt.
Och inom ramen för den här berättelsen, konkretionen av ditt sportfiskeliv som löper ju nästan över 40 år, så är det ju också någonting som vi kommer prata om här och som John ser fram mycket och pratar om, som kanske hamnar i extra materialet här, men det är ju maskefiskaren Fredrik Stjernqvist. Vi pratar ju nästan alltid bara om svensk gäddfiske, men det här är, alltså maskefisket, det har ju fan någonting alltså. Vi kanske kommer in på det lite senare, men vi ska ändå liksom rama in det redan här och nu, att det är en liksom väsentlig och intressant del i det här. För hur många resor har du gjort över och fiskat maske?
Jag har faktiskt tappat lite räkning där också, men jag tror det ligger renodlade maskeresor, tror jag det. Jag åker på min 19:e om 2 dagar, något sånt. Mm. Det är onsdag idag, så på fredag åker vi. Igen då. Så jag har varit över 2 andra gånger och fiskat mask i någon dag eller 2 och så pysslat med lite annat. Men maskefisket är ju rätt likt det här löddefisket också. Alltså väldigt, väldigt svårt och spännande. Jag gillar ju liksom svåra fisken där man liksom kan lägga upp liksom planen på flera år framåt. Mm. Det får faktiskt mig, och alltså då blir jag inte stressad heller. Får man ingenting då, så ja, nej, men då kanske det hugger nästa gång liksom. Då får vi testa en annan dag liksom. Och det är faktiskt så, när jag brukar säga, när jag åker hem, jag har varit till exempel ett pass på ån ju då, och det har jag alltid varit, så inte bara nu utan hela liksom, så ibland liksom, ja nej, men jag hade ju i alla fall en följare ju, och ja, det var ju rätt fint väder idag. Ja nej, men det var ju en lyckad dag ändå ju, så att
Men i den här liksom det du berättar här nu, så döljer ju sig, eller ja, döljer sig inte speciellt djupt egentligen, men det är tydligt att för dig har det här att fånga stor fisk liksom, stor gädda, det är det som har drivit dig. Det är liksom, du är en stor gäddfiskare.
Ja, jag har egentligen aldrig varit riktigt duktig på kanske något meter eller någonting. Men generellt har jag aldrig varit duktig på att fånga många fiskar. Utan jag har haft en, jag brukar kalla det tur, eller en förmåga att fånga de stora fiskarna. Och det är egentligen det som jag går igång på. Det är de här stora fiskarna, och det gäller både mask och gädda, de där riktigt stora, de som man nästan blir lite rädd för när de kommer in mot haven. Alltså, och helst ska man ju, det gör vi inte mask, men i gädda händer det ju många gånger att man fiskar själv ju. Och när man får in en sån där 15-16 kilo, så håller man ju på, ja, och kissa på sig liksom. Man blir ju liksom nervös och rädd och, ja. Sen många gånger är de stora fiskarna, de här 14, 15, 16 kilo, så de är oftast lätta att hantera väl när de är inne i båten, så att säga. Man ska väga dem och fotografera dem, då är ju en 5 kilo gädda betydligt farligare, så, eller ja. Man kan ju liksom skada sig på dem på gällbågarna eller på tänderna. Men just stora fiskar har varit oerhört fascinerande.
Och då är det liksom, alltså det är ju såklart delvis, alltså, svårt att utvärdera sig själv och sådär. Men, och du har kanske redan varit inne på det lite, men vad skulle du säga, vad tror du är det som har gjort att du har, som du säger, haft den här turen att fånga så många stora fiskar över tid dessutom?
Jag tror inte jag är bättre tekniskt sett än någon annan, snarare tvärtom. Utan kanske ibland taktiskt sett. Jag funderar ju hela tiden när jag fiskar, liksom i princip varje sekund, liksom typ om man får ett hugg eller har en följare. både när det gäller meter och spinn liksom. Och så försöker jag liksom tänka, jaha, då ser det ut så här på botten här. Då kanske jag ska fiska lite längre nedström och testa där. Och sen finns det ju något ställe som är ungefär likadant. Kanske jag ska testa det i eftermiddag. Och möjligtvis, plus att många gånger det jag har märkt när jag har fått de absolut allra största fiskarna, det kommer alltid som en överraskning. Då står jag och funderar på någonting annat. Liksom fiska lite automatiskt. Oj, fan. Den där ser ju rätt fin ut. Så att jag vet inte riktigt. Alltså det gäller ju även maski. Alltså, där har jag haft också en jäkla förmåga liksom att få de stora. Det var någon guide som hade frågat en annan guide och liksom, ja, de här svenska grabbarna som kommer nu, hur är de då? Så berättar han guiden då hur vi var som fiskare, och så kommer han ju till mig då till slut. Så sa han, ja, Fredrik, han kommer nog inte fånga flest antal, men du kan ge dig fan på att han kommer fånga den största när veckan är slut. Så enkelt är det bara. Så att och det gäller ju även mitt, jag har ju fiskat en hel del peak och bass i Amazonas då.
Ja, just det.
Varit över där 4 gånger och av någon anledning så brukar jag oftast fånga, kanske inte alltid den största, men kanske näst största eller tredje största. Alltid en stor, många gånger.
Men var det så, ja, när du var tävlingsmetare också, att du satt med ett tomt keepnet där, men där låg det en stor jävla kluns?
Nej, där var jag nog bättre på antal när det gäller tävlingsmetare. Ja, men sen tävlingsfiske är jag ju inte speciellt intresserad av. När det gäller gädda och sånt.
Nej, vi kommer väl, den kan vi väl komma till i särskild, ja, ordning kanske.
Ja.
Får jag stanna kvar bara vid det här liksom, ja, vad som utmärker, vad gör att fånga storfisk här. Om vi, man kan ju tänka sig se en sån här liten, ja, skala med två ändar och sådär. Och två olika skalor. Den ena skalan är kanske den här flytta sig mycket, ligga kvar. Alltså jobba av många platser eller ligga kvar på en. Och sen andra skalan är, jag har valt ut ett tackel till exempel, ett bete, vi håller kvar vid det. Jag vet inte många som liksom kör ett rent tackel, stor betsfisk, och kör man det hela tiden. Eller en sån där som mixtrar och håller på och byter pärlor och slänger på jox och liksom håller på och tweakar hela tiden. Liksom. Vad skulle du placera dig själv liksom på de här två skalorna?
Det var ju rätt svår fråga. Jag är nog både och, skulle jag vilja säga. Men det beror lite på hur jag är. Jag liksom väldigt bekväm med där jag fiskar och liksom tekniken och taktiken jag använder mig av, så kör jag ju gärna på med samma liksom, bara nöter på liksom. För jag vet att till slut så, alltså har man rätt grejer så till slut så hugger de ju. Men sen har det ju såklart också varit tusentals tillfällen när man håller på och trixa och ha sig och ändra. Och ibland ger det resultat, men många gånger så ger ju det absolut inte resultat. Det är ungefär så när man håller på och liksom går igenom halva sin betesbox då, och testar olika beten. De dagarna brukar ju aldrig vara de bästa. Utan det är när man håller sig till kanske 3-4 beten. Nej, jag vet inte riktigt varför jag har liksom haft turen att fånga så många stora fiskar. Men ja, nej. Jag föredrar nästan att kalla lite tur. Jag vill liksom inte...
Ja. Och det där sega virket i röven där, det är ju någonting också. Jag menar, hur många hade exempelvis, om man nu ser en säsong där man har 17 dagar som inte viker in efter den 14:e fisklösa och ändå liksom ger sig ut och tar den 15:e passet. Det är ju någonting du har gemensamt med många av dem liksom som kan stapla upp ett sånt otroligt facit. Men det måste du också ha själv känt av, att fan, det är en styrka jag har.
Ja, och det är väl egentligen Lödde då på 90-talet när man började. Alltså, det är ju det fisket som har gjort att man har fått segtwin i röven liksom. Mm. Det är många som är betydligt mer otåliga än vad jag är, men ja. Sen är det ju så, när man är ute och fiskar, ibland är det ju inte bara fångsten, utan det är allt runt omkring. Man träffar kompisar och man kanske fint väder eller ja, alltså. Jag brukar säga, alltså det är ju alltid, oftast är ju vägen fram till storfångsterna nästan intressant än vad storfångsten är. Sen är ju oftast den intressanta vägen, det, alltså stor förutsättning på något sätt är ju ändå att man får en stor fisk i slutändan. Så får man inte det så blir det liksom lite ett misslyckande. Men det är ju oftast, det är oftast vägen som är den intressanta. Och det gäller ju liksom att njuta av den så länge man kan. Och det var väl därför också jag blev lite trött på metet i ån. För att, jag ska inte säga att jag menar inte att jag kunde allt. Men man hade liksom utvecklats under många år och liksom förbättrat sitt fiske och lyckats fånga de där stora. Så, sen var det inte lika roligt längre efter det. Det är därför spinnfisket har varit så oerhört intressant nu.
Men alltså, som jag redan förvarnat för, jag håller ju den här perioden med Luddeå och fisket där under 90-talet som den i särklass mest liksom, intressanta epoken i svensk gäddfiskhistoria. Jag tycker den är helt fascinerande och där hamnar ju alltså mycket av din unicitet eller de här fantastiska fiskarna. Vi måste ju vara där lite, vi måste ju vara där och rota lite. För, och inte minst också när du beskriver den här liksom vägen dit. Alltså, som du också var inne på det här att, jag menar, Luddeå, vi ska ju säga det var världens bästa gäddfiske sett till hur stora gäddarna var. Men otaliga, duktiga gäddfiskare var ju där och var där och var där och fångade aldrig en fisk mer eller mindre och kom aldrig tillbaka. Det var inte ett fiske för alla. Och alltså samtidigt som det kanske var världens bästa så var det ju också ändå inne var ett av världens, ja men ett av de svåraste att ge sig på. Alltså när kom liksom vändpunkten för dig? Liksom, vad var det som gjorde att det började falla på plats utöver mer allmänna svar som att ja, man lärde sig bit för bit? Alltså, kan du gå in på det liksom, vad specifikt?
Ja, det var väl dels faktiskt eftersom jag är meta i grunden. Det var dels när vi liksom eller jag förstod liksom att gäddan är en rovfisk. Det låter kanske lite märkligt så här i efterhand. Men jag fiskade ju gädda. Jag började meta gädda ungefär som det vore en sutare eller en prax jag skulle fånga. När jag förstod liksom att det var liksom en rovfisk som jagade liksom små silvriga mörtar. Plus att jag och Nicke förstod att vi skulle ta det lugnt och fiska av den här ån i liksom lagom takt och inte stressa upp oss. För vi hade farit runt där liksom i flera år och liksom aldrig lyckats fånga något vett mer eller mindre. Ja, vi hade väl fått någon 10 kilo eller 12 kilo så här, men inga av de där riktigt stora. Och faktiskt är så att det var en dag bestämde vi oss redan på morgonen då att idag då börjar vi där på det stället nere på motorvägsbron och sen flyttar vi oss successivt neråt och sen testar vi våra favoritställen och så tar vi det lugnt och sen liksom hetsar vi inte upp oss över att någon annan fångar något eller någonting sånt där. Och faktiskt den dagen på förmiddagen så fångade faktiskt Nicke sin största gädda då 17 blankt. Den kända anknäbben.
Ja just det.
Så att det var liksom lite då det lossnade och också när det, alltså hur små skillnader eller små detaljer kan jag ha stora skillnader. Ibland flyttar jag bara båten kanske 3-4 meter i sidled och då får jag en helt annan drift på tacklet. Och jag har suttit där och fiskat en timme och sen flyttar jag med 3 meter så gör jag en driftar jag ner liksom möten än en gång och då bara hugger det direkt. Det var väl det. Och plus att när det gäller gäddmetet att vara väldigt aktiv i sitt fiske i ån. Alltså inte bara låta mötarna hänga 20-30 meter nedanför båten och sen ha att betranden är aktiverad. Utan hela tiden jobba med mörten och fiska av olika kanter och liksom olika linjer kan man väl säga i ån. Och det många gånger så tacklade jag aldrig upp det andra spötet. Jag stod upp i båten och fiskade alltså trottade ner nedströms då alltså.
Och jävligt många mer omkast kanske liksom på en dag än vad många tänker sig.
Precis, det var ju där det gick ju åt rätt mycket mört ju. Så att Gudskelov slipper jag det nu. När jag, det är väl också en anledning till att jag spinnfiskar, att det är väldigt bekvämt. Plus att det är liksom en ny dimension. Jag liksom fortfarande lär mig grejer liksom. Och jag menar, de där gäddorna i Lödde, de är liksom inte, de är inte heller, det är kanske också en annan grej som man kom på. De är inte som vanliga gäddor, utan de liksom inte, de tar inte ett bete bara för att de har chansen, utan kommer det ett bete av, det kan vara en mörter eller en jigg eller en wobbler, så tittar de upp och så nej vi skiter i det också. Och så kan det vara liksom. Man kan ju fiska på gäddorna kanske en vecka på samma ställe och de skiter fullständigt i betena, och sen bara plötsligt en dag när förhållandena är de rätta, så är det som att slå på en strömbrytare. Alltså bara plötsligt bara, antingen hugger de eller de kommer efter sådana jäkla monster som håller på att svimma.
Kände du någonsin att du kunde liksom avläsa några ätmönster? Liksom, det här är mönstret för en typisk mönster för en löddegädda.
Du tänker när förhållanden var de bästa? Eller?
Ja, men så här då. Jag har ju själv vit mycket av mitt liv liksom åt att fiska gädda i regnbågsvatten och sådär. Jag vill ju mena att väldigt stor del av våra gäddvattnen liksom är regnbåge, som kanske jag liksom dömt ut eller andra dömt ut, är för att man inte har fiskat en hel cykel. Du har liksom inte lärt dig. I ett vatten som är så extremt som Lödde, som också ett regnbågsvatten med kanske ett ton regnbåge in, det är ju liksom inte ett normalt vatten. Och då exempelvis om du bara har fiskat klockan 12 till, eller säg 7 på morgonen till klockan 7 på kvällen, och du har gjort det 6 dagar på raken och säger, nu har jag liksom, nu har jag, det här funkar inte. Då har du samtidigt missat hela natten, och du har missat ytterligare 3-4 dagar liksom. Du kanske behöver ha den här 10 dagars cykeln liksom för att avgöra. Och i vissa regnbågsvatten är helt övertygad om att man kan avläsa generella mönster. Men det är det liksom jag, med sånt liksom komplex fiske som Lödde å, kustmynnande å, med ett bestånd av gäddor längre upp då, som kanske alltid står kvar i ån, och några som liksom kommer upp från havet, och dessutom ett vattenstånd som liksom beror så otroligt mycket av vilken vind det är. Helt plötsligt kan ån liksom svämma upp över hela åkrarna, det kan vara en helt annan färg. Sen kan det sjunka undan om vinden vänder, eller liksom det blir östlig vind och så. Alltså, det var en jävligt lång fråga. Men gick det överhuvudtaget att läsa ut några liksom generella mönster? Du behöver inte berätta om dem, men ja.
Jo, jag kan ju berätta om någon. Det är ju inga större, jag behöver inte berätta alla kanske, men det är inga större hemligheter. Jag skulle också vilja, alltså, precis det du säger, alltså att man kan nog jämföra Lödde med ett regnbågsvatten. Alltså där gäddorna liksom har ett överflöd av mat och liksom kan äta där de vill. De är liksom inte beroende av att de liksom befinner sig nära ett mörtstim eller ett mörtstim simmar förbi, någonting sånt. Utan, de äter precis när de vill och har lust. Generellt, alltså de bästa förutsättningarna i ån är när det har varit grumligt mycket ström. Och det kan jag tänka, det gäller väl alla strömmande vatten. Det är ju när ån sjunker ner till sin normala nivå. Och sen att det klarnar upp. Men det ska inte bli liksom kristallklart, utan det ska bara liksom kanske vara en siktdjup på 60-70 centimeter eller någonting sånt där. Då sa vi alltid, och då brukar det stämma, då har liksom gäddorna stått och haft grus i ögonen ett par veckor liksom, inte kunnat äta. Och då är de oftast jäkligt behugget, så att säga. Då ska man passa på. Och sen är det så, jag brukar alltid säga också det, att de här stora gäddorna, och då gäller inte bara Lödde utan många andra vatten, att de har en, många gånger en huggperiod, alltså det är ungefär 10 dagar emellan. Mm. Det är inte 7 dagar, för att har du bra fiske en lördag söndag, så har du inte bra fiske nästa helg. Utan därför blir det 10-11 dagar eller någonting sånt där. Så att, och jag vet inte riktigt om det stämmer, men det är något jag har fått för mig i alla fall.
Ja, men det där tror jag mycket, jättemycket på. Från egen erfarenhet, men inte minst också liksom från engelska litteraturen och sådär, från andras erfarenheter. Där det är 10 fönstret när man liksom är, det ligger någonting i det.
Ja, och sen är det ju viktigt också, jag brukar vi brukade ju förr börja fiska i slutet på november. Han, den legendariska brandmannen Mats Andersson, han sa ju alltid att efter den första höststormen, då, den brukar komma någon gång i november, slut på november eller början på december, då är det läge, då stiger, då pratar vi om Lödeå, alltså där som har kontakt med havet, då stiger gäddorna. Sen tror jag inte alla gäddor ut i havet, utan en del är nog i ån hela tiden. Men i alla fall, och sen körde vi ju på då ju, och det gäller liksom och liksom komma in på något sätt vattnets rytm. Det gäller att ha några timmar bakom sig när det väl sen händer. När det, i alla fall så funkar det för mig. Liksom på något sätt att jag... Ja, det, rutiner liksom på något sätt. Man fiskar av och ja. Sen plötsligt bara händer det liksom. Och det här, många gånger hände ingenting förrän i mars. Så man fiskade en hel vinter och hade några... 5-6 kilo under bältet. Men sen då, strax innan de skulle då leka i början på april, då smällde det till liksom. Men tålamod är nog också ju såklart, det är ju en stor ingrediens i det här fisket. Ja. Men tålamod betyder inte att man ska vara oaktiv och liksom sitta och bara vänta, utan men man ska liksom hela tiden fundera och försöka komma under full med och försöka hitta några infallsvinklar eller kanske hitta ett ställe. Jag brukar ju säga att jag hade, där det var så faktiskt på 90-talet och en bit in på 2000-talet också, att jag hade bra att fiska varannat då. Och det berodde på att jag fick hybris det andra året. Utan då, och det berodde helt enkelt på att jag hittade ett nytt ställe eller ett gammalt ställe med ett antal storgäddor. Och sen fick jag ett par sådana stora gäddor. Och sen året efter så trodde jag att jag, då kunde jag visste allting då. Men då fick jag ju inte ett skit ju. Och sen då året efter där då, så liksom var man nere på jorden och började titta på hon med lite nyfikna ögon och började fundera lite. Och då hittade man oftast kanske ett nytt ställe eller någon ny teknik eller någon liten detalj som avgjorde då. Så att, men det gäller på något sätt, det är ju liksom en balansgång mellan det här tålamod och det här med att man experimenterar lite och är på hugget liksom.
Och det, alltså menar att det var ni skåningar liksom, ni i och kring Rutulus och så som fick i stort den allra bästa utdelningen. Det måste väl också då ha gjort med att ni var där, ni hade möjligheten liksom, när det var läge då kunde ni vara där, ni kunde lägga en långa tid, jag antar ni tog semestrar liksom och hade alltid hem och sova i och åka tillbaka och köra och sådär. Kände man, tänkte man det när liksom kom folk utifrån att fan vilken fördel vi har ändå?
Ja, jag vet inte, kanske man tänker på nu i efterhand, så att på den tiden så var man så inne i det. Men vi, såklart, vi hade ju våra båtar, de låg ju i ån och vi hade en 4 eller 5 hästars i skuffen på bilen ju. Och vi, som sagt, vi började ju fiska då i november och många gånger så hade vi ju koll på också vad gäddorna var ju. Alltså det blev ju, även om som jag sa ofta, det bästa fisket var ju nästan alltid i mars ju. Men det kom ju liksom fångster under hela året. Och då hade man lite koll på ändå var någonstans det var bra. Och det hade ju inte riktigt de som kom långväga. Och sen som du säger också, så sista veckan i mars var ju bokat och körde man 9 dagar i rad. Och var helt solbränd och sårig på händerna efter de 9 dagarna.
Men det måste väl också ändå funnits liksom så här något exempel. Jag tänker på ett då, men jag vet inte om du kommer tänka på samma, men att det fanns personer liksom som hade en hotspot, de kanske fick utpekade av sig eller något som de hade på känn, och sen så låg de där dag ut, dag in, och dag 8 så tog den där riktigt stora gäddan. Det måste, jag antar att det scenariot måste ha funnits också.
Jo ja. Ibland är ju det en bra taktik. Ja. Det gäller på något sätt också att veta eller känna vilken taktik som är bäst. Eller vilken taktik man är komfortabel med. Så att, men det fanns ju de som fiskade på samma ställe.
Men du föredrog hela tiden det här båtfisket på de nedersträckorna. Du såg, körde inte lika mycket från land upp i där det kallas Kävlingån och så.
Vi körde en del, speciellt i början, när jag och Niklas och även både Niklas Nilsson och Niklas Graberg. Vi hade ett ställe längre upp i Kävling, bland annat där David Lundqvist tog sin på 1908.
Ja.
Men den fisken lyckas jag aldrig fånga. Men i alla fall, det var då i början och mitten på 90-talet, när vi inte riktigt, vi redde liksom inte ut fisket i Lödde, för att det är ju, ja, det är blåsigt och jäkligt och svårt att fiska, och de stationära gärna längre upp, så att säga. Det finns ett vandringshinder lite längre upp, så Högsmölla ovanför det vandringshindret. De är lite mer som normala gäddor. Så många gånger så åkte jag, alltså, vi kanske körde en dag i Lödde, jag och din klass, och så blankade vi. Så dagen efter åkte vi upp i Kävlingån och så tog vi några gäddor.
Men du är inne på det, men det är det som är så jävla fascinerande med Davids 1908. Ni måste ju ha tänkt också när han liksom fick upp den, att hur fan har vi inte, alltså den där gäddan har ju gått där i många år, och det är ju inte osannolikt att, nu kanske du vet något som jag inte vet, men att den till och med var ofångad innan den liksom, innan den blev fångad. Det är nästan svårt om man tror att en sån fisk liksom varit fångad på 14, att den skulle klara att gå hela vägen upp till 1908. Det måste varit ändå en speciell känsla när den fisken dök upp.
Ja, och den kan ju faktiskt ha varit ofångad. Den här kan ju kommit från en annan del av den sträckan nu, som inte vi fiskade på. Detta är ju ett mycket speciellt ställe. Jag har ju fått en hel del gädda upp till 15 och 4 på det stället då. Men sen är ju David, han är ju också makalös. Alltså han har ju också en jäkla förmåga att fånga de där stora. Han är ju nästan jobbig alltså. Jag fick reda på det där med ryggen då av en tysk jag träffade på en resa till Amerika. Och så åkte jag och David över. Ja, och alltså han fångade ju större gädda än vad fan guiden hade fångat. 17 och tant, helt makalös.
Är det fortfarande den största spinnfångare där nere eller?
Ja, ah, det har väl kommit någon 80 kilos, tror jag. Men, och säkerligen ett par till som vi inte vet om såklart.
Jag flikar innan, jag har suttit tyst en kvart och lyssnat på Mete. Nu kom ni ändå in på det där. Jag tror att David har berättat innan i podden om den ryggenresan. Men var det inte så att de tittade lite snett på honom när han satte i salten i tafsen? De tyska fiskarna. Var det inte att man skulle fiska med kedjig?
Det var väl mycket kedjiga. Men det vet jag inte om de tittade snett på honom. Han fiskade ju med handen här. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men den här tysken jag träffade där i Amerika då ju. Och så fiskade jag med en guide som fiskade privat med oss, Torsten då. Så att vi var ju inte med de andra, de här guiderna, utan vi körde ju vårt eget litet race där ju.
Ja, det har vi ytterligare ett område, alltså Fredrik Stjernqvist och Rygenfisket liksom. Det var väl du väldigt tidig, eller? Först.
Det var väl några stockholmare som har varit där innan, tror jag. Det är ju ett av de ställen där jag absolut inte har lyckats. Till slut fick jag en 10 kilos, men Jesus, han var svårt att vara. Alltså, jag vet inte. Jag hade säkert lyckats bättre nu, tror jag, men jag fick aldrig kläm riktigt på det där. Och jag fiskade ju en del med trumman ett par gånger. Han tog på 14 kilo. Och så. Ja, det tycker alla tog stora fiskar utom jag. Alltså. Men det är väl lite det som är tjusningen med fisk också. Man ska inte lyckas överallt.
Vi pratade innan du kom in i podden när jag och Oskar satt och köpte lite skit. Och då så snackade vi även om Blekinge. Fiskade du också i Blekinge på samma sätt som min gamla chefredaktör Söbirk och Jörgen, eller vd och sen Jörgen då?
Jag var faktiskt tidigare än dem. Jag fiskade med Trumman, Berget och Micke Bolognesi inne på Eriksberg innan gäddfeber.
Okej.
Ja. Och det var väl, kan man säga, när jag började spinnfiska, då körde jag ju liksom med haspel. Jag redde ju inte ut med det där med multiplikator, det var ju för komplicerat. Och dessutom körde man ju då, på den tiden körde man med högervevade. Jag fick aldrig det att stämma förrän jag faktiskt, när det här med jörkfisket kom, gick över till vänstervevad. Det var som natt då faktiskt. Nu fiskar jag ju så många år tillbaka, det är ju bara multirulle som gäller. Men jag var ju med där och lärde mig av de där grabbarna. Och du vet, de var ju födda med en ambassadör i handen. Alltså det, ja, de var ju, och de är såklart, då är de ju fortfarande, de var ju fruktansvärt duktiga ju. Men det där Blekingefisket har jag inte heller riktigt. Jag har aldrig fångat en tia där. 998 eller 96 eller något sånt där med trumman då.
Med stora stampare. Kan vi inte då återgå till det där du verkligen, verkligen lyckades? Vi måste knyta ihop löddesäcken ändå. Men tycker jag nästan vi redan har avhandlat Rygen och Blekinge här. Och det gick rätt fort. Vad gött. Ja, men du får ändå ta oss till Fredrik när det liksom, när det lossnade. När kom den där? Vilket år var det? När kom den där första liksom drömfisken? Eller gick, var det en 15 kilo som gick och sukta efter? Eller liksom, man visste ju att det fanns större. Vad var, liksom, vad var drömmen och ambitionen? När du satt där och nötte?
Först var det ju som jag sa här i början på podden, det här med, alltså först var det ju fångan 12 kilos ju. Och det, jag tror jag fick den 93 eller 94. Fick en på 12,8, en stationär fisk då, uppe vid Kävlinge. Och sen tror jag det var 95, så fick jag på 15,4 där uppe. Då lossnade det. Det hade inte lossnat i Lödde, men på något sätt så var det väl kanske det som gjorde att man sen lyckades i Lödde. Mm. Men det lossnade egentligen inte i Lödde för 98. Jag var ju med 97, jag var ju med den här historiska dagen.
Ja.
När det fångades på 19 och 9 och 16 och 15 och gud allt. Jag hade inte hugg på hela dagen. Niklas hade ett hugg. Han missade. Alltså den spottade. Eller, han missade mothugget. Ja, han för, kände ingenting.
För vi måste ju nästan stanna till det lite innan det lossnade. För just 1997 var ju ett helt exceptionellt år i svensk gäddfiskhistoria, och då genom och Löddeå, för det var ju det som gjorde det till ett exceptionellt år i svensk gäddfiskhistoria. Alltså det började väl ganska tidigt redan där på vintern, va? Men alltså Johan Randén fick på 19,5, eller hur?
Mm.
Och sen han som fick på bonus på spinn, va? Vägde väl över 20,01 eller något sånt där.
Ja, och den vägde ju, den tyvärr, vi var ju där och hjälpte honom, hela gäddgänget, och vi ville ju att han skulle släppa tillbaka den, men han tyvärr, han ville ju ha hem den och kontroll. Den vägde ju ännu mer, den bonnade ju en 20 kilo salt, och jag vet inte vad den bonnade på, 20,7 eller någonting sånt där.
Tror alltså det där är ju en av svensk gäddfiskhistorias absolut mest fascinerande fiskan. Han står och håller den liksom helt vertikalt, jag vet inte om vi kan använda bilden, men den är ju helt jävla otrolig, den fisken. Den är ju det är ju som en säl, som en stock från liksom huvudet ner till stjärtspolen. Den är otrolig alltså.
Ja, och de är ju, och det är ju det som också är ju fascinerande med lödefiskarna. De är ju liksom lite mer, och det gäller ju även om man jämför alltså med fisk längre upp i ån. Alltså de nere i Lödde är ju mer breda över ryggen och liksom lite högre. Liksom får man en 120 fisk kan den väga vad som helst, mer eller mindre. Kanske 25 kilo, men den kan väga 20 kilo.
Men det, är det till dags datum den största gädda du någonsin har sett?
Det är den största gäddan, ja.
Och då har ju den här helt exceptionella dagen som jag har skrivit en artikel om, som heter Dagen D eller då, när då vill jag referera till Dick Persson. Fick då på 19,9, och vad är det de två andra? Det är väl alltså 3 över 15 på en dag.
Ja, han fick på 19,9, var det 16,5 och 15,5, var inte något sånt.
Mm.
Det är ju en rätt rolig historia när han har tagit dem här på, han tog dem tidigt på morgonen, en på 16 och den på 19,9. Så när vi kom ut ju så låg de säckade, så att, och då hade även han, den andra killen, fångat en annan kille, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Palle från Lund.
Precis, precis. Han hade fångat på 16, så I alla fall, och Dick var ju väldigt nöjd då med dagen såklart. Så efter allt var liksom avklarat så alla hade försvunnit ut på ån igen så att säga. Så körde han bort till brandmannen. Så brandmannen var väl kanske lite avundsjuk också och lite irriterad för att inte han hade fångat något sånt stort. Men då sa han till Dick ju att varför är du här och snackar med mig? Alltså, du har du inte insett att nu är det liksom den enda dag i ditt liv du har chans att fånga 3/15, Dick? Mm. Kastar du inte bort värdefull tid? Jaha, så Dick åkte upp till motorvägsbron och en timme senare tog hon på 15:05.
Det där är ju liksom oöverträffat i svensk gäddfiskhistoria. Och vi vet, det kommer ju aldrig någonsin att ske igen. Det ska inte kunna ske. Det är ju faktiskt, det är ju världsunikt. Den där, jag vet att när jag intervjuade Dick där, det var ju tidningar från Tyskland och sånt som hörde av sig. Det var ju då, även då med liksom det begränsade medielandskap som fanns, så var det ju en grej. En stor sak, och inte minst då att Mick Brown då samtidigt var på den här metemässan eller sportfiskemässan där uppe i, vad heter det där det var. Men han kom ju dit.
Ja, han fiskade ju med oss ju, Mick Brown, och jag vet inte om han Graham Marston var också med.
Jag tror det va?
Ja, och Mick han, jag kommer ihåg vi skulle släppa tillbaka Dicks gädda, det vägde ju då typ nästan 44 pund då ju. Mm. Så sa jag till Mick liksom, ja men du kan väl hålla den också. Nej fan, det är liksom inte min fisk så jag ska inte. Ja men du kan väl hålla den, du kan väl släppa i den då. Och det tyckte ju Dick också. Ja okej då. Så jag har liksom en av få tillfällen man har liksom och liksom få känna på, så han lyfte upp den och så släppte i den. Så att sen är det intressanta också är att 96 året innan då fångades det en 13 kilo sen 10 kilo totalt hela året.
Ett skitår. Det är väl känt som det där skitåret var 96.
Ja.
Men där, nu blir jag hungrigare igen. Vad är det som kan göra en sån sak? Hur kan det vara ett så enormt skitår?
Ja, men det var dåliga förutsättningar. Det var högt vatten och grumligt och hela säsongen mer eller mindre. Mm. Jag tror jag kämpade på rätt mycket uppström så lyckades ta en på 9-2 efter många om och men. Alltså. Mm. Det var... Men så är, ja. Sen, jag vet inte varför 97 var så bra, men det var väl... Det var väl en bra årskull eller vad man ska säga. Det var väl många stora gäddor. Och sen var det väl idealiska förutsättningar.
Ja, många dagar med idealiska förutsättningar.
Jag fiskade tror jag 28 av 30 dagar i mars. Jag tog inte ens 10 gäddor.
Det är ju här som är lite magiskt. För vi sitter och pratar som om det vore igår. 97, 2023. Vi har ju en del yngre lyssnare som sitter och lyssnar på det här. Det blir ju svårgreppbart, men det är ändå en skön känsla att sitta och kunna prata om de här historiska fångsterna. Men det är fan med länge sedan alltså.
Ja, och det är tidernas mest legendariska omslag på en fisketidning. Det numret i sportfiske, om det är nummer 4 eller 5 eller vad det är, 1997. Och det skulle jag nästan vilja... Jag skulle vilja utmana någon och ge mig ett internationellt fisketidningsuppslag som är mer episkt än när Dick sitter där med de här gäddorna, och Palle är väl också med på bilden?
Palle.
Ja, det är han.
Ja.
Och jag fick de där bilderna, Håkan på darts, han skickade dem, han var ju där, det var ju många som var där, jag tror jag kallade det där kalabaliken vid Space, det var ju många människor och bevittnade det här, men han skickade de här bilderna till mig, jag vet, på Sjölyckan, Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg, så kom det bruna kuvertet. Jag tror inte ens han skickade rekommenderat. Jag gick och tuggade naglar, jag var så jävla nervös att bilderna skulle försvinna. Och så vet jag tog med kuvertet in och så satte jag mig på mitt kontor och la upp bild efter bild. Alltså det är min absolut mest liksom magiska eller omskakande bildupplevelse jag har varit med om mitt liv. Och då hade, ska vi dessutom säga, att Håkan hade smygit med Johan Randens 2006 fisk från år senare som han också var med och fotografera. Och de bilderna, den fisken, det ville jag ju också, det är ju en av svensk gäddfiskhistoriens absolut främsta fiskare, och de bilderna är ju helt otroliga. Men ja nevertheless, alltså det Fredrik sa här var ju liksom en intro till 1998 som skulle bli hans år. Men liksom, vad kände du inför 98? Gick du in och var liksom hungrigare än någonsin för att du kände att idag år är mitt år, eller hur kände du?
Ja, det tror jag nästan jag kände. Jag hade en bra känsla ju. Jag hade ju den här, vi fiskade ju på då som vanligt hela vintern och fick knappt någonting. Och så hade vi den där veckan då i slutet på mars då ju. Och jag tror jag började den veckan med att kroka ett sånt, ett riktigt monster alltså, som var uppe och vältrade sig i ytan. Och i mitt huvud så stod jag redan och poserade då med någon sån där monsterfisk och liksom kompisarna knäppte den ena bilden efter den andra. Och plötsligt går linan av. Mitt på liksom. Och det visade sig sen lite senare när jag skulle, och det var faktiskt en ny lina jag lagt på. Då körde vi med nylonlina. Det var någon gammal lina. Jag köpte någon gammal Trilene historia. Så att jag, men sen någon vecka senare, för det var faktiskt vi strax ovanför motorvägsbron, och det var så att på förmiddagen hade jag suttit längre upp i ån och fiskat på en fisk som jag till slut lyckades fånga på 8 kilo. Så började jag fundera då liksom på motorvägsbron. Då hade de fångat en hel del nedströms motorvägsbron för någon vecka sedan. Men så tänkte jag, han kanske liksom har flyttat upp sig lite. Och där ovanför motorvägsbron var det aldrig någon som fiskade. Men jag och Nick hade fiskat en gång, och då var det ett område kanske på 7-8 meter gånger 7-8 meter som var 1 eller 2 decimeter djupare på ena sidan där. Och där hade jag fått en gädda på 5,6 kilo. Så jag tänkte, där borde ju stå en sån där stor gädda och liksom vänta på att få leka en vecka eller två senare. Så jag målade liksom upp ett scenario då när jag var längre upp i ån då, att Det måste vara, där kommer jag fånga min stora gädda. Och sen åkte jag ner där, och sen efter typ en halvtimmes fiske fick jag på den där, och som jag tappade då ju. Alltså jag var helt, jag nästan så jag grät i båten på vägen hem sen. Men i alla fall sen lyckades jag fånga då typ 3-4 dagar senare då på det här stället 2-13 kilos och 1-11 kilos. Och sen fall det var då dagen efter eller några dagar senare så återvände jag dit där, och 1 april var det faktiskt, ja. Och det var, klockan var väl 2:30 eller sånt, det började redan mörkna, och jag kom ihåg det kom lite små snöflingor singlande förbi, och jag la ut mina spön där eller tackel och jag så lyckades jag kroka en fisk på långt avstånd som jag trodde var en femma när jag krokade den, som bara blev större och större. Och sen gick upp och hoppade, eller i alla fall halva kroppen upp 5-6 meter från båten, så jag höll på att dö. I alla fall så jag lyckades hova den där stora fisken. Det var ju den fisken på 18,8 och 126.
Alltså att ha en fisk på 18,8 hoppa nära framför båten. Det går inte att föreställa sig knappt. Det är så jävla, det är så jävla absurt.
Ja, nu var den kanske hoppade inte. I alla fall hela huvudet var uppe och skakade och hade sig. Och den här mörten flög åt ena hållet. Lyckligtvis så satt jag fortfarande krokarna fast i käften. Men i alla fall, när jag vägde den fisken så pendlade den någonstans mellan 18 och 19. Det gick knappt att väga själv. Så ringde jag till Jörgen Larsson. Och det roliga var ju att han hade då, för dagen innan hade han försökt lura mig att han har fått den på 126 som vägde någonstans kring 18-19 kilo. Och nu säger jag precis samma sak till honom. Och nej, då han bara började skratta ju. Ja, den där går jag inte på, Fredrik. Det var liksom lite väl tydligt. Men sen så går det kanske 5-10 sekunder, så sa han, nu hör jag på din röst att du skojar inte ut. Jag kommer med detsamma. Så Jörgen kom, och sen kom väl någon annan båt till, så hjälpte sig åt att väga och mäta och fota och sen. Ja. Sen, jag tror faktiskt att det var samma fisk jag tappade veckan innan.
Ja, och du hittade inga rester, det var inga rester av tackor.
Nej. Så att...
Och vad var känslorna liksom 18-8? Var det liksom eufori eller var du...
Ja, det skulle jag nog vilja säga.
Hur länge satt det i?
Ja, det satt i rätt länge. Typ flera år.
Ja.
Jag fick ju sen, för det var två år senare, fick jag en på 16-8. Mm. Den var faktiskt på omslag, ta upp fiske för alla. En fantastisk fisk, 121-16-8. Perfekt kondition. Men sen efter det så på något sätt där brände jag rätt mycket av mitt krut. Liksom. Då hade jag liksom uppnått allt vad jag hade drömt av. Så, och sen då som jag sa då, så blev det med familj och massa barn och allt det. Liksom hus och... Ja.
Men det är så... Det är så intressant det där liksom, när man försöker ibland att bara föreställa sig och vara där i Skåne i den här ån, ha tillgång och liksom känna att du har go, att du liksom kan fisket, så får man den på 18-8, känner man liksom att, känner man att fan, jag kan nog ta en större, eller känner man att this is it, det här är det största, ja. Så här kommer jag aldrig få någon mer, det här är liksom, det här är det största.
Jag vill ju gärna tro att jag kan ta en större. Ska man vara realistisk så får jag nog nöja mig med den.
Men hur kände du då? Alltså, kommer du ihåg hur du kände då, 98?
Även om det har kommit upp mycket stor fisk, alltså 20, ett par 20 kilo och flera 19 kilo, så 18-8, den var ju ändå så stor så att egentligen så... Ja, det fanns liksom inget större hopp kvar om ett större. Liksom. Det är bara Johan Randén som lyckas stå på 19,5 och 20. Alltså, jag har väl... Sen de här sena åren när jag spinnfiskar så har jag inte... Jag skulle vilja fånga 19 kilos. Men jag har ju mer satsat på liksom 15. Liksom. Försöka vara lite mer realistisk.
Men det finns ju en risk med den där pricken över dig. Nu hade du spenderat tid och du bor där nere. När jag intervjuade Olle Esbjörnsson inför sista artikeln vi la ut i Fiskefeber där. Då sa han att han ångrade sig något fruktansvärt nu. Att han inte fiskar mer då.
Mm.
Det är lätt att vara efterklok, men han fick ju sin 18,5 ja.
Som jag tappade tre dagar innan.
Som du tappade tre dagar innan?
Ja, som berättade jag det för Ola att jag hade tappat ett monsterfisk.
Och låg han i bivor där i två veckor? Nej.
Ja, nej, två eller tre dagar. Jag tror faktiskt han själv tappade den också en gång. Så lyckades han fånga den. Jag var med och vägde och fotade den sen. Jag kan väl ångra lite att jag inte fiskade mer då, från början av 2000-talet och liksom 10-15 år framåt. Alltså, jag menar, man behöver egentligen inte, men lägger man 10-20 pass i hetaste perioden så täcker man in det mesta. Liksom. Man behöver inte börja i november och sen sitta där ute ur och skur. Liksom. Man måste ju tycka det är roligt. Liksom, jag tyckte det. Ska jag fortsätta till 10-15? Vem fiskar jag då? Egentligen är det för att jag ska liksom visa andra att jag är så jäkla duktig. Eller vem? Man fiskar ju egentligen för sig själv.
Ja. Vi gjorde det. Vi gamla gardet, som brukar säga. Ibland undrar man ju hur det ser ut nu för tiden. Om man fiskar för sig själv eller för vad det är man fiskar för. Liksom.
Och det på ett sätt så nu jobbar jag på IKEA Älmhult ju, och har lämnat fiskebranschen helt. Och det är ju jäkligt skönt för att på många sätt, för att jag fiskar ju bara liksom för att jag vill fiska. Och jag känner ju inte press överhuvudtaget att lägga ut en enda fångst.
Mm.
Och det finns fångst jag inte lagt ut såklart. Men det är upp till mig. Ibland tycker jag det är roligt att lägga ut en fångst och man får lite ryggdunkningar. Och
ja, det är klart.
De skriver liksom att du är king och sådär. Så självförtroendet höjs en smula. Men Jag är ju inte beroende av att göra det hela tiden, så att säga.
Mm. Vi hade ju en diskussion här för några dagar sedan när vi pratade i telefon, och när jag sa det där att när man får någon 10 och en 11, det där att jag har inga poseringsbilder längre, utan de ligger på mattan. Det är mer för att man ska, om man tar en bild med telefonen, så vet man vilket datum det var åtminstone, utan att tappa bort det liksom.
Mm. Ja, men så är det för mig också. Jag har ju liksom 14 kilo och 12 kilo som ligger i hovar, och fiskar som ligger på mattan och så. Och då har jag ofta, det beror ju ofta på att det har inte varit någon närhet, alltså jag har fiskat själv, men jag har ju inget behov liksom att ha en jättefin poseringsbild för att jag, utan jag har ju dem ändå. Det räcker ju liksom att jag vet dem själv att jag liksom har fångat den. Sen jag tänkte, vi kan återgå till han Dick där, han tog det. Sen är det ju faktiskt så att några dagar senare, där efter den där berömda dagen 97, så fick han på 17-8. Jag var ju med när den. Efter den 17-8 så har ju aldrig hans gäddfiske liksom varit som det var innan. Han liksom, efter det så, ja, han tappade intresset helt enkelt.
Ja,
han fiskar ju inte där. Det var jättemånga år sedan Dick
Beskrev han för mig också när jag skrev artikel om honom, liksom att efter åren man fick en 10 och 11, och liksom att det kändes inte värt någonting längre. Och var liksom, vad är det för glädje att fortsätta fiska gädda om man inte ens blir glad när man får en 10-11 kilos?
Det finns ju någon historia, vi behöver ju inte nämna namn, men en kille som ringde David Lundqvist och bad honom hjälpa till med vägning och fotografering av gädda, och så kom David dit då, och sen så vägde de gäddan och så sa David, var David som vägde, så sa han då 12-8. Och då sa den andra killen då att 12-8, är det så illa?
Är det så illa?
Det är så illa.
Det låter som någon som är inne hos doktorn liksom, har fått någon slags dödsdom.
Men jag får ju ändå säga att jag är en 10 i ån eller någon annanstans. Jag fiskar, även om jag fiskar och har fiskat mycket i ån och ute i havet, i alla fall förr. Får jag en 9-10, eller jag skulle vilja säga en fisk över 8 kilo, så blir jag jätteglad. Mm. Och det får man vara tacksam för.
Men innan vi avslutar liksom Ludde biten och så ska vi ändå säga att du fick ju också någon. Du var en av dem som, du var nyfiken och var med och upptäckte alltså fisket i själva Lommabukten efter gädda. Där det är grunt ju och varmt vatten under sommarmånaderna. Där du faktiskt fick två praktfiskar. Du kan inte bara nämna lite om det? För det gav väl också några insikter om det med fiske i varmt vatten som vi gärna pratar om i den här podden.
Ja, det var väl precis. Jag vet, var det 90... 97 och 95. Ja, 95 fick jag på 16,9 en fantastisk gädda, 130 lång och inte ens ett spigg i magen. Alltså det är ju en 20 kilos upp i ån uppe i vintern. Och sen 2 år senare fick jag på 16,1. Och de var ju där, vi såg ju dem nästan varje gång när vi var ute och fiskade, men de högg väldigt sällan. Jag tror jag räknade ut 55 pass på några år då, och jag fick både 5 gäddor.
Och det var ändå så att man såg de här fiskarna, det är ändå lite
spännande. Ja, det var ju lite det som höll upp i intresset. Så när man drev där ute på liksom grundvatten 1-2 meter så såg man ju de här 10, 11, 12, 13, 14 kilo sådana liksom sakta liksom gå undan liksom när båten kom drivande. Så att säga. Men men de högg ju inte för det, de jäklarna. Men båda av de fiskarna, de här 16 kilo, så det är rätt stor risk att båda dog faktiskt. Vi släppte såklart tillbaka dem. Men det var inte så att de simmade friskt iväg. Så att det är ju det, att det är bättre att låta bli. Alltså det. Jag har ju kört en del efterleksfisk i ån, och det kan man väl kanske också diskutera om det man ska göra det, men ja, jag får ju inte så många fiskar så att jag skadar inte beståndet. När det blev 17-18 grader efter det, jag brukar ha termometer med mig, då lägger jag ner fisket. Då får det vara bra liksom, då får vi vänta till hösten.
För visst fanns det redan där liksom på 90-talet, eller i alla fall kanske början på 20-talet, kanske inte du var så inne i det, men att det fanns en liten konflikt mellan lite olika grupperingar bland fiskarna i Luddevik. Vissa fördömde det här efterleksfisket och vissa gillade efterleksfisket, att det blev lite slitningar där.
Ja, det var ju där de körde ju en hel del efterleksfisk med meter då, med mörter, och de fick hade ett fantastiskt fiske, men jag tror tyvärr att en del av de fiskarna dog efter det. Och det var väl främst egentligen, det var väl den här specimen-tävlingen som var liksom anledningen. Och där fanns väl någon tävling i fiskefeber, någon Predator Cup vi hade som gjorde liksom att folk
Jag vet att Stale beskrev att det hittades liksom lite ovanligt många, alltså döda gäddor det året.
Precis. Ja. Mm. Sen är det ju så också att sen åren efter där också, för det var samtidigt lite senare, så tog de ju kolossalt mycket stor gädda i nät utanför ån. Det var ju där vi fiskade, när de fiskade multe.
Ja, precis.
Så alla de där gäddorna då på 90-talet som vi såg när vi var ute och liksom gled drivfiskade i vinden då, de försvann.
Och även multen väl till slut.
Ja, och de var liksom, det har liksom inte kommit tillbaka. Jag har inte sett en gädda där sedan dess. Alltså från båten. Och det gäller ju liksom allt fisk egentligen, när det gäller gädda i alla fall. Alltså det är ju väldigt få stora individer, så enkelt är det. Och de tål inte speciellt mycket tryck.
Jag tänker en fråga som blev väldigt intressant ändå, även om den blev väldigt så här hypotetisk och sådär. Men du fick ju din 130 fisk där, och jag menar, de gäddorna som är fångade under föreleken i föreleksfisket under alla de här åren eller då, det är ju stort sett inte en enda fisk som någonsin har varit över 1,30, tänkte jag säga. Åke Nilsson, han väl fick den där på
1,31.
Då vägde den ju 21,45. Och jag bara tänkte där, jag vet att jag pratade med Jörgen Larsson för några år sedan så här, och även Dick Persson, och liksom att de, att det är klart att de kunde se ibland gäddor uppe i ån som till exempel simmar med några små hanar efter sig. Att det är klart, det är ju ganska sannolikt att de allra största exemplaren som fanns i Luddå under 80- och 90-talet, att de aldrig fångades. Vad du själv liksom tänkt hade varit rimligt, hur stor en svensk gädda faktiskt hade kunnat bli i Luddå när det var som allra bäst?
Ja,
jag antar att ni diskuterade det ändå liksom.
Jag har ju egentligen aldrig sett någon sån där jättemonster, men Jörgen har ju sett två såna här overkligt stora fiskar innan lek då, som har kommit nära båten, bland annat en som hade några hanar efter sig då, som var så stor så han visste inte vad han skulle tycka. Ja, 25 är kanske lite väl, men jag tror ju säkert att det fanns ju 22-23 kanske då, om vi ska vara lite
realistiska. Och vi kan väl också säga så att om den någon gång har simmat runt en svensk 25 kilos gädda, så kan man väl kunna tänka sig att det skulle i sådana fall varit i Luddå kanske än tidigare, till 1990 eller 1988 eller något sånt där.
Ja. Men det man inte heller får glömma är ju, visst det, alltså många tror att fisket var lätt på den tiden. Ja.
Tycker jag ändå att vi har bevakat att det inte var.
Ja, nej, det var det verkligen inte. Sen var ju vi kanske inte alltid jätteduktiga i början såklart, utan vi lärde oss.
Vi ska också tillägga att ni hade ju i stort sett inte tillgång till flätlina, alltså under det tidiga 90-talet. Jag antar att det måste missats en del fiskare ändå, på grund av det är ju en jävla skillnad liksom. Och spöna ni hade då kanske ändå hade varit mjukare än vad man hade fiskat med idag när man metar gädda liksom. Även om man hade jag metat gädda idag, hade jag ju haft kanske ett, ja, men det beror på hur stor fisk man kastar. Man kanske ändå har 3 punds liksom, 12 fot. Jag vet ju från sådana som metade med, ja men nylonlina och du är två pund spö. Alltså men det snäll. Måste ju inte vara.
Men ja men jag tror vi tappade ju alla några fiskar på knappt typ på den tiden på nylonlinan. Ja.
Nej, när man väl krokat dem, men i motjucket har jag ändå liksom hört beskrivet från andra att liksom, ja, man missade ju en del fiskar.
Ja, men det gör de ju även nu, verkar det som. Jag vet, jag är inte helt övertygad om flätlinans förträfflighet till meter faktiskt. Men spinner ju, alltså när jag fångade den, kom ihåg, det var jag och Dick Persson som var ute, jag fångade den på 16:01 då, ute i havet. Den var ju inne, den var ju efter Dicks bete någon halvtimme innan och vände vid båten. Mm. Men i alla fall då stod vi uppe på tofterna och fiskade då och drev då i vinden. Och då såg jag den gäddan komma, jag såg något grönt komma från sidan. Och sen min saltvobble som jag fick, den bara försvann liksom. Och då tänkte jag ju då snabbt i huvudet, ja det måste ju varit en stor gädda som kom där och slukade den. Ja men då är det nog bäst att jag gör ett mothugg nu. Men jag kände ju aldrig någonting i spöet. Utan det var ju då körde vi med nylonlin. Hade det varit med flätlina så hade man känt det direkt. Det hade ju smält till direkt. Så, men ja.
Du måste ju känna en djup tacksamhet för att du fick vara med om det här 90-talet. Det är ju sällan jag känner mig liksom så här avundsjuk. Men det är liksom, jag var ju barn då, man hade inte kunnat vara där. Men fan vad ni fick uppleva. Även fast ja, ni hade ont i röven ibland.
Det var ju egentligen rent fantastiskt om man ska vara allt. Alltså, och jag är ju djupt tacksam att jag fick uppleva det. Så att, och det har på många sätt format också mitt fiske efter det. Just det här, den här tålmodigheten och ja. Och liksom, liksom att man lägger, att de här små detaljerna som kanske ger ett stort resultat i slutändan.
Ja, när vi började var det ljust ute. Nu regnar det och det är väldigt mörkt. Och jag tror att en viss skåning kanske har pratat sig torr i mungiporna. Och även Oskar, jag tror nog det har vattnats i dina mungipor med tanke på all nostalgi och åar och stora gädde. Men jag tycker att vi knyter ihop säcken och jag vill tacka Fredrik för att du ställde upp. Jag vill även hälsa från Claes där som svarade mig på Messenger igår. Han öser lovord om dig. Och för er som vill lyssna på mer kött och törl, som vi säger på slätska, så kommer det finnas extra material med Fredrik också. Så tack så mycket, hörru, skåning, för att du ställde upp.
Ja, ni ska ha ett stort tack att jag fick vara med.
Ja, stort tack från mig också, Fredrik. Det har faktiskt varit en ära att lyssna på dig och jag har haft rysningar några gånger och det hoppas jag att ni där ute också kanske har fått. Men då säger vi så. Farväl!
Hej!